Sven, kommer jag fortfarande kunna koppla upp mig mot en nätläkare i mobilen om jag känner mig krasslig? Eller är det slut på det nu?
Jag tror att du kommer det, men det kommer nog inte funka som idag. För nu kommer förslag som kan ändra på det här systemet i grunden.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, nu avgörs nätläkarnas framtid.
Nu testar vi.
Ja.
Det är november 2025. Ekots reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén granskar systemet med nätläkare i Sverige.
Då skriver jag feber.
Som en del av det spelar de in sina egna vårdkontakter.
Hur länge har du haft det här besväret? 1-3 dagar.
Där de direkt får träffa läkare i videosamtal trots att de bara har kortvariga och vanliga besvär. Som feber och huvudvärk.
Jag kan inte fått en läkartid efter att ha skrivit feber.
Jo, men det står det.
På skärmen dyker en läkare från Kry upp i mörkblå kläder med företagets logga på bröstet. Nätläkarföretagen menar att de avlastar den övriga vården. Men enligt kritikerna är mycket av den vård de erbjuder onödig och slöseri med skattepengar. Och i Ekots granskning som publiceras våren 2026 framkommer att det marknadsledande vårdföretaget Kry har ett upplägg som belönar nätläkare som jobbar snabbt.
Kry rangordnar läkarna utifrån snabbhet och betalar ut bonus när de tar fler patienter i timmen.
Och enligt Ekots uppgifter kan en del ta emot 100 patienter på en och samma dag.
Och flera läkare vittnar om att de har haft så snabba patientbesök att de själva ifrågasätter vårdkvaliteten.
Och nu ska förslag presenteras i en statlig utredning på hur systemet kan göras om.
Jag tycker att det är bedrövligt, jag tycker att det är oseriöst.
Gäst är Sven Karlsson, Ekots techreporter.
Och Sven, du och din kollega Emily Rosén har alltså granskat den här världen av nätläkare som ju ändå är ett relativt nytt fenomen i svensk sjukvård. Kan du börja med att ta oss igenom hur den här typen av vård växt fram i Sverige?
Ja, det började väl för drygt 10 år sedan när många har skaffat sig en smartphone.
Är du van vid att använda nätet överhuvudtaget?
Jo, men visst, jag gör ju det för min ekonomi och handlar kläder och handlar julklappar. Och då kan väl steget till att handla den kroppsliga hälsan inte vara så långt heller, tänker jag.
Och det finns då entreprenörer som ser möjligheten att bedriva läkarvård via videomöten.
Hon får träffa en läkare, hon tittar på honom eller henne i sin smartphone. Och behövs det så kan hon ju visa på kroppen det som behöver visas.
Det finns ju faktiskt saker som man kan behandla patienter för på distans. Kanske en första bedömning av ett hudutslag eller om man har urinvägsinfektion och behöver snabb hjälp med det. Eller
kan sådär. Du rikta kameran lite mer åt det hållet? Och
precis.
Sådär. Ja. Så jag menar, vad är det som gör att ni sen ett antal år senare vill granska den här verksamheten då?
Ja, alltså grejen med nätläkarvård som den ser ut i Sverige är att de här bolagen tar ett styckpris per läkarbesök. Alltså de får en klumpsumma för varje gång någon gör ett läkarbesök hos dem. Mm-hmm. Vilket betyder att om de tar fler besök på kortare tid så tjänar de mer pengar.
Cha-ching.
Precis, det är ju en aspekt av det här systemet. Och det har länge kritiserats för att ge felaktiga incitament. Mm-hmm. Och det har också funnits en kritik om att blir det så att det som avgör om du får en tid hos en nätläkare när du plockar upp telefonen ur fickan, det är om du som patient eller som användare vill ha det. Inte om sjukvården anser att du har ett behov av det.
Okej. Okay. Så då menar kritikerna att sånt som egentligen inte skulle behöva läkarvård blir ett besök?
Ja, precis. Och när bolagen skickar en faktura så kommer den största delen av pengarna för det besöket inte från patienten själv utan från hemregionen.
Okej, så hur gör ni då för att försöka ta reda på hur det verkligen går till så att säga på insidan i de här olika nätläkarbesöken och företagen?
Ja, alltså är det någon som vet hur det funkar hos nätläkarna är det ju de läkare som jobbar i deras digitala tjänster. Och vi valde då att fokusera just på den största aktören, Kry, och specifikt på Krys digitala tjänst.
Så då handlar det om att leta upp såna nätläkare helt enkelt?
Ja, precis. Och det var inte alltid lätt. Många har det här som deltidsjobb vid sidan av ett annat läkaruppdrag. Och det var relativt ovanligt att folk nämner det här på till exempel jobbsajter som LinkedIn. Men till slut så fick vi då tag i ett 20-tal läkare som jobbar eller har jobbat på Krys digitala tjänst. Och även dokumentation inifrån Kry via källor. Och det kunde då teckna bilden av hur Krys digitala vård fungerar idag.
Och vad är det där för bild ni får fram då av vad det är som sker?
Att det kan gå fort. Så fort att flera läkare till och med ifrågasätter vårdkvaliteten. Vi får höra under den här processen att Kry sedan några år har ett bonussystem som gör att läkare i deras digitala tjänst får mer betalt när de träffar fler patienter i timmen.
Välkomna hörni, vi får se om det ansluter några fler eftersom.
Och så får vi ta del av en inspelning från ett möte som Kry har när de presenterar de här bonusarna.
Jag kommer ju att gå igenom den här nya bonusmodellen idag som vi kallar för...
Och man förklarar då att läkare som tar över en viss mängd patienter i timmen kommer att få mer betalt. Alltså deras ersättning kommer att bli rörlig till en större del. Läkare i Krys snabbaste grupp tar ofta emot omkring 10 patienter i timmen, enligt då vittnesmål och intern statistik som vi tar del av. Men vissa är ännu snabbare. Vi får höra om flera läkare som kan snitta på mellan 12 och 15 patienter i timmen. Och två säger till oss att under en längre arbetsdag så kan man ta 100 patienter på en dag.
100 patienter. Alltså det är svårt att liksom ens föreställa sig. Jag menar, hur blir ett sånt möte? Jag menar, vi pratar bara om ett par eller några minuter.
Det måste ju då bli en stor del enkla ärenden om det ska kunna gå så snabbt. Och flera läkare vi pratat med tycker till och med att många av deras ärenden är så enkla att de ifrågasätter om det alls hade krävts någon läkarvård. Och läkare berättar till exempel också om hur de kortar ner mötena och ställer färre följdfrågor till exempel. Och en läkare vi pratar med, vars röst vi har bytt ut, berättar att han har dåligt samvete idag över att han under den här tiden på Kry inte hinner ge den vård han vill under mötena.
Jag försökte korta ner grundorsakerna och så att okej, vi struntar i varför du har det här och så fokuserar vi på behandling.
Men hur ser en sån här läkares vardag ut som sitter och bara kopplar upp sig då mot patienter?
Ja, alla vi pratat med i den här granskningen har ju jobbat hemifrån när de har jobbat för Kry. Det finns regler kring det, en massa programvara som Kry har för att mötena ska gå smidigt till exempel. Man ska ha Kry-kläder på sig. Man ska gärna ha en vit vägg som bakgrund, som vi förstår det, för att det ska likna en klinisk miljö. Så det är ett hemmakontor där man inte fysiskt träffar sina kollegor varje dag.
Det blir en snabb fika och liksom springa in i köket och tillbaka då? Ungefär.
Ja, en ensam fika liksom. Mm.
Okej, så det här är alltså bilden ni då får ifrån de här läkarna. Men om vi tar oss över till de ansvariga på Kry nu. Alltså, vad säger de till er om hur allt det här fungerar?
Ja, det är vi ju väldigt nyfikna på. Så vi bokar en intervju och åker till Krys huvudkontor i centrala Stockholm.
Vill han lite kaffe?
Ja, det är ett glas vatten med mig.
Allt vatten går att ta på.
Det är ett modernt kontor där folk verkar jobba med programmering och produktutveckling och tjänsterna runt om själva vården.
Det är inte direkt den miljö många av oss mött på vårdcentraler runt om i landet helt enkelt.
Nej, precis. Nej. Det känns mycket mer som ett techbolags huvudkontor. Och Krys vd Kalle Conneryd Lundgren, som själv kommer från läkaryrket, Han dyker upp i t-shirt och sneakers i mötesrummet till intervjun.
Hej!
Hej!
Kalle, ja.
Hallå.
Kalle, hej.
Och vad säger han då om den här kritiken som kommit från de egna läkarna som ni pratat med?
Uppgifterna om att ta 100 patienter på en dag, det säger han kan vara rimligt beroende på sammanhanget.
Om en läkare på mellan 8 och 10 timmar tar emot 100 patienter, är det bra och relevant sjukvård vi pratar om då?
Det kan inte jag svara på utan att veta vilka patienterna är. Det är högst orimligt om det skulle vara multisjuka patienter med flera sjukdomar. Det kan absolut vara rimligt om det är ett återbesök där man behöver ge svar på labbkontroller.
Krys vd säger också att de har kontrollmekanismer, till exempel journalgranskningar av läkare som jobbar för dem. Och att han tycker att Kry gör vården mer effektiv för att det blir billigare enligt honom för samhället i längden.
Och då är det bra att det är många som tagits emot då?
Ja, för han menar att den här snabbheten går inte ut över kvaliteten.
Vi premierar inte snabbhet på bekostnad av kvalitet.
Och det Kalle Conrad Lundgren säger när vi berättar om läkare som känner att de behöver korta ner mötena är att varje möte ska ta den tid som krävs.
Så det är upp till läkarna då?
Ja, det är det han säger när vi frågar om det. Mm. Och vi frågar också varför vi fick träffa en läkare för våra vanliga och kortvariga symptom när vi testade Kry själva. Och då säger han att det är bra och mest effektivt. Han säger liksom att Kry vill välkomna patienter, inte välja bort dem.
Och sen har vi ett ansvar att göra det här för samhället på det mest resurseffektiva sättet. Men att välja bort patienter är inte en väg framåt för vården i vår mening.
Och efter att vi börjat ställa frågor om Krys lönemodell så har de också informerat läkare om att de inför ett maxtak för bonusarna. Fler än 9 patienter i timmen ska inte ge mer betalt enligt våra uppgifter.
Men jag menar, Kry är ju ett vinstdrivande bolag. Så när de då kan ta betalt styckvis per sånt här videosamtal, alltså hur mycket pengar handlar det om i intäkter för dem?
Till en början så handlade det om ungefär 2000 kronor för ett läkarbesök. Men det har kommit ner ordentligt. Till idag så är det 435 kronor för ett sånt besök.
Så när ni sen då publicerar hela den här granskningen i april i år, vad händer då? Alltså hur låter reaktionerna?
Ja, det är fullständigt skamligt, det är oseriöst. Det går inte att ge god vård till 100 patienter på en dag, så jag tycker att de ska skämmas.
Ja, sjukvårdsminister Elisabeth Lann är väldigt kritisk.
Vilka ska skämmas, tänker du?
Alltså Kry i det här fallet då, men den typen av aktörer som tar tillfället och utnyttjar det svenska sjukvårdssystemet som är solidariskt finansierat och där vi är överens om att vård ska ges utifrån behov.
Men hon vill inte svara på om lagen behöver ändras, utan hon vill invänta en utredning, säger hon.
Mm-hmm.
Socialdemokraterna säger i princip direkt att de vill skrota det här systemet för hur nätläkare idag tar betalt via styckpris, det som kallas utomlänsersättningen. Och det här är ju då rikspolitiken som ansvarar för lagstiftningen i Sverige. Och samtidigt så är det ju regionerna som ansvarar för hur sjukvården bedrivs. Och vi har fått höra från otaliga regionpolitiker att regionerna länge haft svårt att enas om och i så fall hur systemet för nätläkarbolagen ska ändras. Men redan dagen efter att vi publicerar så bestäms det att regionernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och regioner, SKR, de har en sjukvårdsdelegation som då ska träffas på ett extrainsatt möte.
Mm-hmm.
Om vi ser att man har upp till 100 patienter på en dag så känns det uppenbart att det inte kan handla om kvalificerad vård. Och då är det ett grundläggande problem.
Så de vill besluta om ett nytt skarpt förslag som begränsar hur nätläkarna får använda sig av den här styckprisersättningen. Bland annat vad nätläkarna inte får ta betalt för. Till exempel om patienten enbart fått råd om egenvård, alltså ta en värktablett eller liknande. Eller när nätläkarna enbart har hänvisat patienten till att söka exempelvis fysisk vård.
Mm-hmm.
Och på kvällen då så antas det här förslaget i sjukvårdsdelegationen och så klubbas det av en enig styrelse i SKR.
Okej, så sådana väldigt enkla insatser ska inte ge några pengar?
Precis, och det är exakt sådana exempel som läkarna har lyft i vår granskning också. Och det som flera av läkarna vi intervjuat själva är skarpt kritiska till.
Så har man så att säga löst det här problemet som då funnits enligt många av dem ni pratat med?
Ja, alltså det tycker ju varken politiker eller sjukvårdsexperter som vi pratat med att man har gjort.
Mm-hmm.
Alltså det här är mer som ett plåster, men grundproblemet kvarstår enligt kritikerna. Och det är då enligt dem det här parallella systemet med styckpris på läkarbesök. Det finns ju fortfarande. Och för att göra någonting åt det så behöver det hända något inom rikspolitiken, anser många. Och där är det fortfarande oklart vad som kommer hända.
Det är den 21 maj 2026 och sjukvårdsminister Elisabeth Lann är kallad till socialutskottet i riksdagen för att svara på frågor om det som framkommit i Ekots granskning av nätläkarvården.
Vad har du sagt till utskottet?
Jag har redogjort för regeringens arbete när det gäller att komma till rätta med bekymmer med nätläkare.
Mötet sker bakom stängda dörrar. Men enligt källor på plats är ministern kritisk till hur vissa nätläkare arbetar. Och det hon beskriver som avarter och oönskade effekter av hur ersättningssystemet för digital vård fungerar idag. Och nu i början av sommaren ska en statlig utredare föreslå lagändringar. Så Sven, jag menar du sa ju det tidigare att det har länge funnits en kritik mot hur det här systemet med nätläkare fungerar. Och efter deras granskning har också då sjukvårdsministern och andra rutit till. Så man kan ju fråga sig varför det inte redan har förändrats.
Ja, alltså man ska komma ihåg att de här tjänsterna är populära bland patienter. Och det finns också många som tycker att de har flyttat fram vården. Alltså gjort att andra aktörer i regionregi till exempel har behövt tillgängliggöra sin vård digitalt snabbare än vad de annars hade gjort. Om inte det fanns den här konkurrensen då från nätläkarbolagen.
Så det har också varit så populärt?
Ja, precis. Och spelat en stor roll ser det ut som i alla fall i siffrorna under pandemin exempelvis, när digital vård var helt nödvändigt i vissa lägen.
Men om jag nu tänker mig kanske någon gång nästa år att jag får feber eller något utslag eller så och tar upp mobilen, kommer jag kunna koppla upp mig på videolänk mot en läkare då?
Ja, det utgår jag ifrån. Alltså det finns inget politiskt stöd för att helt förbjuda nätläkare. Utan det här handlar om hur den digitala vården ska fungera. Och sjukvårdsministern har ju själv också poängterat att vården ska ges då utifrån behov. Man ska inte kunna liksom hoppa över steget där sjukvården bedömer om du faktiskt har ett behov av en läkartid eller inte. Men hur det ska lösas är inte helt enkelt. Vissa har ju menat att digital vård borde helt integreras i det vanliga primärvårdssystemet.
Mm-hmm.
Det vill säga att du kanske är listad på vårdcentralen och det kanske i första hand också är den som tillhandahåller digitala läkarbesök när du behöver det. Och redan idag så har ju många fysiska vårdcentraler också möjligheten till digitala läkarbesök. Alltså det ser inte ut idag som det gjorde för drygt 10 år sedan när nätläkarbolagen etablerades. Och sen har ju även de förändrats. Därför att de är inte längre bara en app, flera av dem, utan de har också egna fysiska vårdcentraler. Så på ett sätt har de här två världarna närmat sig varandra. Men vad som händer liksom bakom kulisserna på ett vårdmöte när du har haft det och vad som händer efteråt?
Alltså, när fakturorna ska skickas.
Precis. Mm-hmm. Alltså vad nätläkarbolagen får ta betalt för och hur de gör det. Vilken typ av ersättning de får. Det är det som nu ser ut att förändras.
Och jag menar, för ett företag som Kry då, som ni granskat, så undrar man ju, kommer det fortfarande ens vara lönsamt för dem att koppla upp sig på mobilen mot patienter så här?
Och göra det på det sätt som de har gjort, kanske de inte kommer kunna alls. Och det är inte säkert att de sörjer det heller. De säger själva när vi pratar med dem att eftersom ersättningen, det här styckpriset då, har sänkts successivt, så uppger de att det är relativt svårt att få den här verksamheten att gå ihop ekonomiskt.
Tack så mycket, Sven.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Sven Karlsson. Producerade gjorde Irma Eneroth och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se. Och för att hitta hela granskningen, sök på Nätläkarna i appen Sveriges Radio.